Ja, jag tackar för att vi fick den här inbjudan att komma hit. Känns väldigt, väldigt roligt. Komma tillbaka till de församlingar som har varit med och underhållit oss alla år vi har varit ute. Och ni har ju varit en av de verkligt trogna församlingarna som var med oss från 71 när vi reste ut första gången till vi kom hem då 2004. Vi var i somras, var jag predikade i Korskyrkan i Jönköping, en av de andra församlingarna som också var med oss och underhöll under alla år som vi var ute. Det är roligt att komma hit och det är många minnen som väcks en sån här dag. Man kommer in i kyrkan här. Irene är ju härifrån Motala, växte upp här i tonåren. Och här vigdes vi en dag 1967 i den här kyrkan. Faktiskt med samma organist som i gudstjänsten idag. Och här har vi många, många andra fantastiskt fina minnen under åren som vi sen har varit här och besökt församlingen och berättat om vad vi har gjort och delat. Och ni har varit med oss i förbön i väldigt många olika omständigheter. Och vi har fått se hur Herren har verkat i allt detta. Jag ska inte berätta så mycket mer om oss utan vi tar en liten reklam här nu. Om drygt en och en halv vecka, torsdagen den 20, så kommer vi tillbaka. Och då är det daglediga här i baptistkyrkan. Och då ska vi berätta lite mer om oss själva och vårt liv och en tillbakablick. Och vad jag kan se så är ganska många här kvalificerade för att vara med på en dagledig träff. Så ni är välkomna då. Ja, då ska vi gå över till texten. Och förutsättningarna idag var väl kanske inte de allra enklaste. För pastorn meddelade texten som vi har hört läsas här. Att det var den som skulle predikas över idag. Och av Britt-Stina så fick jag budet att ska vara missionsgudstjänst. Och det här har jag försökt att förhålla mig till nu på ett så bra sätt som möjligt. Och ni får väl döma själva. Att kunna kombinera vishet och mission, det låter ju i alla fall i första hand inte så svårt, eller hur? Och då kommer frågan, vad är vishet för någonting egentligen? Jag funderade, det var det första jag liksom satte mig ner och började och fundera på den här predikan. Så vad är vishet? När vi tänker en vis människa så tänker vi oss ofta en människa som kan svara på svåra frågor och som har mycket kunskap och Nobelpristagare och andra liknande. Så kommer jag fram till att vishet, det kan också vara, tror jag, att prioritera rätt. Att prioritera rätt, det är också en sorts vishet. Och jag tror att aldrig i någon tid i historien har vi fått så mycket träning på att prioritera som just i vår tid. Därför att det är val på alla områden idag och det ligger liksom i tiden att det ska finnas valfrihet, det ska finnas många olika tankar och idéer som vi ska genomföra. Och alla måste vi hela tiden hålla på att välja och välja. Vi ska välja elleverantör, vi ska välja teleoperatör och vi ska välja både det ena och det andra. Och nästan varenda dag så står vi inför olika val. Och varje val är en prioritet. Vi prioriterar någonting. Och för att kunna prioritera rätt så krävs det också vishet. Jag Ja, jag har faktiskt 3 punkter i predikan som man alltid ska ha. Jag hörde att eran pastor brukar ha det också, så ni har vanan inne. Första punkten, hur ska vi få vishet? Och den ska jag klara av ganska snabbt, för den tror jag att Christer redan har predikat över här för några veckor sedan när han var i första kapitlet på Jakobsbrevet. För det står nämligen så här i det första kapitlets 5 och 6 versar. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han ska få vad han ber om. Men han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. Så att om vi brister i vishet, om vi upplever att vi har svårt att prioritera, eller om du tittar i backspegeln och ser att du har prioriterat fel, vi kan be Gud om vishet. Att prioritera, att kunna agera, att kunna leva på ett vist sätt. Det har Gud sagt, det vill jag hjälpa er med. Det kan jag ställa upp med. Men eftersom Christer har predikat över den, så lämnar vi första punkten redan och går över till andra punkten i predikan. Vad är karaktäristiskt för vishet? Och jag ska plocka upp några saker som finns i den här texten. Nu är det en annan översättning. Jag har Bibel 2000. Det där kan möjligen vara folkbibeln, jag vet inte. Jo, det är det. Ja. Men det är ju alltid intressant att jämföra. I den 13:e versen, den första versen vi hörde i texten här, så står det: om någon av er är vis och erfaren ska han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. Så det första som är karakteristiskt för vishet, det är mildhet. En vis person är alltså en mild person. Vad betyder mild? Ja, jag tror att när det gäller människor tror jag att man kan översätta ordet mild med ödmjuk. Så vishet och ödmjukhet hör ihop. Och det är märkligt när man läser evangelierna och läser allt detta som Jesus sa, så talar han mycket om ödmjukhet. Han talar om de ödmjuka ska besitta jorden. Han talar om att de ödmjuka ska få rätt. Och de högmodiga, som enligt Jesus då var motsats till ödmjuk, de går det inte särskilt bra för. Och därför så tror jag väldigt mycket på detta att vishet, det är en person, en vis människa, en vis person. Det är en person som är mild, som är ödmjuk, men som ändå liksom Jesus Kristus ibland kan säga sanningar som kan gå som en kniv in i hjärtat, eller som kan vara till välsignelse eller vad som helst. Men jag tror inte på att stöddiga människor kan vara särskilt visa, utan ödmjukhet, mildhet, det är ett tecken på vishet. Sen kommer vi till den 17:e versen. Och där finns det en hel rad av, men visheten ovanifrån börjar den med där. Det är först och främst ren, fredlig står det, fridsam i 2000. Sen står det mild här, och där står det försynt i 2000. Foglig, samma ord. Rik på barmhärtighet, fylld av barmhärtighet och goda frukter, goda gärningar. Och opartisk och uppriktig. Det stämmer nog ganska bra överens med lite olika synonymer. Och jag tycker att när jag läste det här som var karakteristiskt för vishet, då finns det faktiskt en del släkt här med Galaterbrevets 5:e kapitel, där det talas om andens frukter. Och det är ju ganska klart att det måste vara på det sättet. För det står att visheten får vi genom att be Gud om den. Har vi sagt här. Och ber vi Gud om vishet så får vi vishet. Och likadant ber vi Gud om den heliga ande och den heliga andes kraft. Så får vi den kraften. Och frukten, ja det är ju frukten av det vi får utav Gud. Antingen det är vishet eller helig ande och kraft. Och det är väl i stort sett samma frukter som finns på det träd som Gud skapar i oss. Och därför så finns det renhet naturligtvis. Den som är renad i lammets blod, han är ren. Fridsam, ödmjuk, mild och allt det här som vi har talat om. Försynt, foglig. Allt det här är olika sidor av detta att leva ett ödmjukt liv, att vara ödmjuk. Sen kommer det rik på barmhärtighet och goda gärningar. Omutlig och uppriktig. Allt detta får vi, kan vi få, men bara om vi ber Herren om detta. Om vi ber till honom våra böner så ger han oss vishet, ande och kraft. Och då kommer allt det här andra som en frukt utav detta. Och det blir andens frukter, vishetens frukter i våra liv. Sen i den sista versen här, den 18:e, så står det: rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid. Så vishet och rättfärdighet enligt Jakobs text här, det hör ihop på något sätt. Och rättfärdighet, vad är det för någonting? Det är också ett konstigt ord som vi bara använder i kyrkan i stort sett. Och ja, jag brukar berätta att när jag var nybliven, ny evangelist, 18 år gammal, hade gått på bibelskola i Örebro, skulle resa iväg till mitt första fält, så satt jag hemma i Borås och förberedde min allra första predikan. Och då skulle jag tala om den andliga vapenrustningen. Det kunde bli ganska många punkter som man kanske kunde klara av 10 minuter om man hade hela den texten då. Och där fanns det också rättfärdigheten med. Och jag som 18-åring hade ingen aning om vad det betydde. Men på bibelskolan så hade jag inhandlat Hedegårds biblisk uppslagsbok. Och när jag satt där och förberedde så slog jag upp den rättfärdig för att liksom försöka klara ut vad det var. Och då skriver Hedegård: en rättfärdig människa är en människa som lever i Guds vilja. Och det var första meningen i uppslagsboken och det har jag aldrig glömt. Det har suttit i ända sedan 18 och nu till 69 år. Så det har funnits med ganska många år. Och rättfärdighet, det är att leva i Guds vilja. Att vara vis, efter Bibelns sätt att se det, det är att leva i Guds vilja. Att vara det Gud vill att vi ska vara. Att prioritera som Gud vill att vi ska prioritera. Att leva på det sätt som Gud vill. Och då bär det frukt för den som håller frid. Det blir frukt i ett sånt liv. Och nu ska vi återkomma i den tredje punkten. Jag går redan in på den här för jag vill komma till det här med mission, tänkte jag. Och hur praktiserar vi då visheten? Vad ska vi prioritera? Vad blir resultatet av att vi är visa? Har vi ett vist ledarskap i församlingen, då blir det ett ledarskap som i de olika frågorna som berör Guds församling prioriterar rätt och agerar så att Guds rike får växa och att Guds rike får framgång. Och då skulle jag vilja säga, för det första, prioritera Jesus Kristus. Vi kan inte tala om mission, vi kan inte tala om någonting annat utan att tala om Jesus Kristus. Det är honom vi måste prioritera i allting, som enskilda kristna och som Guds församling. I Johannes evangeliets 6:e kapitel så finns det en text som har talat till mig många gånger. När det kommer, Jesus hade gjort detta fantastiska brödunder. Man hade sett alla dessa människor som hade blivit mättade och var ett sånt fantastiskt under. Och 12 korgar hade blivit över och Gud hade välsignat, så man tycker att allihopa skulle gått hem och ropat halleluja. Sen kommer vi lite längre fram i kapitlet, så står det att det var många av lärjungarna som var missnöjda och besvikna. Och så börjar man att lämna Jesus. Och det står att det var flera stycken, en stor grupp av lärjungarna som lämnade Jesus. Tror att du och jag har nog tänkt många gånger. Tänk om vi hade varit med på det här brödundret och fått se alla dessa fantastiska under. Då skulle jag aldrig tvivla en sekund på att Jesus verkligen var Guds son. Men lärjungarna, strax efter, så ett helt gäng som lämnar Jesus och ger sig av. Det är märkligt, men så står det i Bibeln, i Johannes evangeliets 6:e kapitel. Och till sist så samlar Jesus sina 12 lärjungar som han hade utsett. Och så säger han till dem: inte vill väl ni också gå er väg? Till och med Jesus verkar nästan bli lite orolig här. Ska jag bli ensam kvar? Och så frågar han lärjungarna: ska ni också gå? Och Petrus, som alltid var först att svara, han säger: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Petrus, han visste, vi vet att han föll sen också. Och det är mänskligt att falla. Han förnekade sin mästare sen, kanske något år efter det här hade hänt. Men vid det här tillfället så var han helt säker: Herre, till vem skulle vi gå? Och jag tror att vi ska fråga oss det. När vi har upplevt så mycket i Jesus Kristus. Vi har upplevt frälsning. Vi har upplevt förlåtelse. Vi har upplevt hur Herren leder oss och hjälper oss. Herre, till vem skulle vi gå? Det är bara du som kan tillfredsställa alla våra behov. Det är bara du som kan ge oss precis allt det vi behöver. Och då, som första punkt, vi måste prioritera Jesus. Det gör vi i bön. Det gör vi genom att vandra med honom. Det gör vi i vårt liv tillsammans med honom. Vi ska leva, inte för oss själva, ska leva ett liv tillsammans med Jesus Kristus. I gemenskap med honom. Det är det visaste vi kan göra. Det allra visaste vi kan göra. En annan prioritering då, det är att prioritera uppdraget. Och det är Jesus, han uttalar sitt uppdrag många gånger här. Men i det 28, Matteus 28 har vi ju det vi brukar kalla för missionsbefallningen. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Att prioritera Jesu uppdrag. När vi har prioriterat honom, sen är det uppdraget som andra punkt, som andra prioritet. Och det är inte bara mission, utan det är, uppdraget gäller ju inte bara Brasilien eller Turkmenistan eller vad vi pratar om här. Utan uppdraget gäller ju i första hand här och nu. Här och nu. Våra grannar, våra vänner, våra släktingar. Och vi har i Sverige en sån fruktansvärd rädsla för att tala om Gud och Kristus för andra människor. Och vi vågar inte. Och jag tror att vi behövde fundera på hur ska jag kunna nå ut till den och den människan med evangeliet. Jag funderade faktiskt i veckan här. Vi har fått nya grannar i huset bredvid. Ny familj som kom flyttande från Stockholm till Karlskoga. Och jag har några korta stunder fått dela några ord med dem. Och jag har faktiskt gått och funderat på och till och med bett för mig själv lite grann. Hur ska jag kunna förklara för dem att jag är kristen? Hur ska de få klart för sig att hos mig så finns det hjälp? Och jag tror att det finns en väg, för människor är ofta förtvivlade i vår tid. Man kommer in i kriser. Och jag tror att istället för att säga att Jesus kan hjälpa dig, så tror jag att i dagens läge skulle det passa mycket bättre om vi säger: får jag be för dig? Jag är kristen. Jag talar med Gud. Skulle jag kunna få be för dig? Vi var med om för något år sedan faktiskt, Irene och jag, när jag var pastor i baptistkyrkan i Karlskoga. Då hade vi grannfamilj som bodde faktiskt i Vaktmästarbostaden. De var inte kristna. De hade en dotter och en son, och de fick ett barn som inte var så mycket utvecklat och som så småningom dog. Och det här barnet var väldigt illa däran redan från födseln då. Det saknade en del organ och annat. Och vi satt i bilen i Norrköping en dag, Irene och jag, var och hälsade på våra barn och barnbarn. Och var nere och handlade på stan. Och precis när jag satt i bilen så ringde min mobil. Och då var det mågen då till de som bor i Vaktmästarbostaden i kyrkan. Så sa han så här att: ja, vårat barn har åkt till Uppsala nu. Och det ska upp och opereras, ja, mycket akut. Och det är fara för livet och allting. Och den enda utväg jag kan se, sa han, det är att vi ber. Och jag ville verkligen att ni i baptistkyrkan nu skulle be för vårat lilla barn och be för oss. För det är det enda som vi behöver just nu, sa han. Och så la han på luren. Och jag tror att väldigt många människor känner precis så. Men de liksom vågar inte gå till oss och be. Och därför tror jag att när vi ser en situation, så tror jag inte att det är farligt att säga: får vi be för dig? Det enda vi kan hjälpa med kanske är bön. Men vi brukar tala med Jesus varje dag. Och därför skulle vi gärna vilja ta med dig i bön. Får vi göra det? Och jag tror att det är ingen som säger nej tack. Och jag tror att detta är en möjlighet som vi har idag att evangelisera. Och där vi brister och där vi inte når ut riktigt med evangelium. Men vi har också vårt ansvar, för Jesus, han sa: gå ut i hela världen och predika evangeliet. Vi ska predika för alla människor. Och vi ska predika, vi ska tala om frälsning. Vi ska tala om att människor behöver ta emot Jesus Kristus. Många svenskar och även kristna börjar tvivla på om det finns mer än en väg till Gud. Kanske genom någon annan religion eller något annat. Men jag tror fortfarande på där Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Finns bara en väg till himlen. Finns bara en väg till Fadern. Och den vägen är genom Jesus Kristus. Genom den försoning som han vann för oss på Golgata. Och det är bara där som människor kan få finna befrielse idag. Och den Budskapet har vi. Vi har den möjligheten, och människor utöver hela vår värld behöver få höra detta. Det finns en tendens att mission allt mer och mer blir socialt arbete, där man går ut för att hjälpa människor, och det måste vi också göra. Det är en del av vårt kristna ansvar, men det får aldrig ersätta förkunnelsen om Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Uppdraget är inte färdigt. Man märker mer och mer att fler och fler församlingar, nu är jag tacksam för det vi har fått höra här idag, hur ni i Motala är med och stöder missionärer på olika håll i världen. Andra församlingar håller på att liksom lägga ner missionsuppdraget, och man tar det inte på allvar längre. Och missionsoffren bara krymper och krymper. Som om, ja men nu har vi hållit på så många år, så nu måste det väl ändå vara nog. Nu har väl alla människor fått höra evangelium. Nu finns det väl inget mer att göra ute i världen. Men så är det ju faktiskt inte. Fortfarande finns det tusentals folkgrupper som inte känner till evangeliet om Jesus Kristus. Ni hade missionärer här i Turkmenistan, ett land i hela Centralasien, där det finns så många människor som aldrig inte ens vet om att Jesus Kristus existerar, och ännu mindre vad han gjorde och vilket budskap han har. Herren är intresserad av de här länderna, och jag är tacksam för att jag fick faktiskt vara med för ett antal år sedan när vi bodde i Norrköping och vara med. Och jag blev inbjuden till en missionskonferens i Moldavien, och på den tiden så var precis strax efter det att järnridån hade fallit av det som då hette Slaviska missionen. Och vi åkte iväg två stycken ner till Chisinau, huvudstaden i Moldavien, för att en pastor där nere hade fått visionen. Det fanns i Kazakstan, där talar man en turkisk dialekt i många av de här centralasiatiska länderna. Och han hade upptäckt att det fanns ett folk, gagauserna, i södra Moldavien, som där majoriteten var kristna. Och där det fanns stora baptistförsamlingar. Och han sa, den här pastorn, tänk om vi kunde få gagauser att uppleva en kallelse från Gud. Att åka till Kazakstan och till andra länder och förmedla evangeliet. Och då bad han Slaviska missionen i Sverige, kan inte skicka hit några som har en missionskonferens och som inspirerar gagauserna till att resa till de här länderna och förkunna evangelium och starta församlingar här. Och det gjorde vi. Vi åkte ner. Och sen har vi fått läsa i Ljus i Öster, deras tidning. Och nu senast i en bok som han, Rauli Lehtonen, som arbetar där, har skrivit, som kom ut för ett tag sedan. Det finns ett helt kapitel om det här projektet med gagauserna. Det var tre familjer som efter den missionskonferensen åkte till Kazakstan, grannlandet till Turkmenistan, och som där har startat flera idag kraftiga församlingar med kristna människor som tar emot Jesus Kristus. De här gagauserna hade en turkisk dialekt som påminner väldigt mycket om den som användes i Kazakstan, och därför kunde de lätt komma dit och predika evangeliet på ett språk som folket förstod. Och detta är dörrar som Gud öppnar idag utöver världen, för han vill att evangeliet ska nå ut till alla folkgrupper överallt. Om detta inte är vishet, vad är då vishet? Vi har massor av språk. Det finns mellan 7 och 8 000 språk i världen. Och det finns nära 5 000 av de språken som inte har någonting översatt av Bibeln. Det är småspråk visserligen. Stamspråk, de allra flesta av de här 5000 språken. Men det finns människor. Idag finns det ungefär 300 miljoner människor i världen som där det inte finns någon översättning till det enda språk de kan. Och de, även om de ville, så kunde de, kan de inte läsa Bibeln. Det görs mycket här, men vi som Guds församling, vi borde satsa idag, borde tala om det här. Unga människor borde få en kallelse ifrån Herren, också ifrån vårt land. Många brasilianare idag, jag har varit med och predikat mission i Brasilien och sett många unga människor viga sitt liv där för Herren och resa ut och tjäna honom. Men vi får inte glömma detta i vårt land, Sverige. Irene och jag, vi är glada och tacksamma för det liv vi har fått leva. Och för det ni har möjliggjort, bland annat att vi har kunnat vara ute och tjäna Herren. Och jag tycker att den bästa utvärdering av våra liv, den har vi fått nu i de här sista åren. Vi själva kan ju inte utvärdera. Har vi gjort rätt? Har vi prioriterat rätt? Har vi tjänat Herren på ett rätt sätt? Och det finns ingen missionsorganisation heller, tror jag, som kan göra det. Men våra barn kan göra det. De har varit med och sett på nära håll hur det har fungerat ute på missionsfältet. Och Anna Maria, hon var ju hemma här och läste internationell ekonomi, men hon sa det, jag vill syssla med mission hela mitt liv. Men jag känner att jag vill ha det här som en bakgrund. Och nu är hon regionledare för Latinamerika på Evangeliska Frikyrkan. Så hade jag varit kvar och varit missionär på EFK idag, så hade jag haft min dotter som chef. Och hon älskar detta med mission. Hon har inte någon ordentlig teologisk utbildning, men det är roligt. Hon skriver predikningar och hon är i Brasilien nu under 7 veckor, kommer hem nästa helg. Och varenda dag som hon är ute nästan, så har hon bibelstudier och predikar och förkunnar. Och när vi var i Spanien, i Portugal tillsammans i somras, så satt hon och läste om Nehemja. För då hade hon känt det, att hon ska ha kurser i ledarskap med utgångspunkt ifrån Nehemjas bok. Och så satte hon ihop ett helt studium om Nehemja. Och nu har hon haft det här studiet både i Paraguay och Peru och i Brasilien när hon har varit ute. Och det har varit otroligt uppskattat. Och nu det sista, vår son Mattias som bor i Norrköping, kom han för något år sedan och sa, vi har upplevt Guds kallelse. Och nu håller man på att förbereda sig, och i början av nästa år, eller någon gång under nästa år, så räknar de med att som familj flytta ut till Brasilien som missionärer och gå i mammas och pappas fotspår. Och detta känner vi naturligtvis som en stor glädje, även om vi kommer att sakna våra barn och barnbarn. För de ska ge sig av längst upp i Amazonas djungler, bo i en stad som heter Altamira mitt ute i skogen och vid en av Amazonas bifloder. Och deras längtan är att få arbeta och nå ut till just indianer i Brasilien. Och jag tycker att när ens barn vill gå i ens egna fotspår, då har vi fått en utvärdering av vår tjänst, av vårt arbete. Och då har vi upplevt att vi gjorde rätt. Vi prioriterade rätt. Våra barn har sagt att ni gjorde det så bra, så vi vill göra samma sak som ni har gjort. Ja, nu håller jag nog på att förlänga här snart. Eller hur är det? Rik på barmhärtighet och goda gärningar, stod det bland annat här i det karaktäristiska för vishet. Och det är klart att här måste vi också vara med och stötta och hjälpa. Jag tror att, att på många håll så är det viktigt att vi satsar socialt. Och vi behöver hjälpa människor. Varför ska det vara så orättvist i världen? Varför ska vi ha det så bra? Och varför ska man svälta i Somalia och på andra håll i världen? Och också i Brasilien där orättvisorna är enorma och där många människor kommer i kläm. Så detta är också en del av vår prioritering. Att inte bara tänka på oss själva, på vårt eget välstånd, på allt det goda vi själva har, utan att också dela med oss till andra. Och i sista versen så står det att vi ska rättfärdighetens frukt, som är ett resultat av visheten. Jesus, han säger så här i Johannes 15: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt som består. Och då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Gud har bestämt oss till att gå ut och bära frukt. Det är inget val vi har. Det är egentligen ingen prioritering vi har som kristna människor. Utan Gud har bestämt, ni ska som kristna bära frukt. Ni ska vinna människor. Ni ska vara med och satsa på mission så att människor kommer till tro i andra delar av världen. Det är ett personligt ansvar och det gäller oss alla. Vi ska bära frukt. Det kanske känns tungt det här. Det var en krävande predikan, kanske du tycker. Och då vill jag sluta där jag började. För att vi ska lyckas med allt detta så krävs det vishet. Och om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll eller förberåelser. Och han ska få vad han ber om. Så tycker du att det känns tungt och jobbigt att vara en kristen? Att det ställs alldeles för höga krav. Det enda du kan göra, det är inte att försöka leva upp till de kraven. Utan det enda du kan göra, det är att säga till Herren: Herren, jag vill. Hjälp mig. Så ber du till honom. Så prioriterar du Jesus i allra första hand i ditt liv. Då kommer allting att fungera. Ingen tvekan om det.